energiomställningen är inte bara en aspekt, det är inte liksom en innovation. Det är inte att vi har biobatterier bara, utan det krävs liksom ett smörgåsbord av olika grejer.
Hjärtligt välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden med mig, Christian von Essen. Jag sitter i min kidsstudio på Roslagsgatan i Stockholm tillsammans med Anna Kvarnström. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Produktägare och hållbarhetsutvecklare.
Stämmer.
På God El.
Yes.
Vad gör man då?
Det är en jättebra fråga. Man gör rätt så mycket då. Speciellt på God El, som är ett bolag som har liksom väldigt, väldigt mycket fokus på hållbarhet genom hela affären. Så blir det ju att man har ett liksom finger med i det mesta som pågår. Men just för tillfället är det mycket liksom driva projekt som driver oss mot vår vision. Om en hållbarare morgondag, schysst elmarknad och så vidare. Sen så är det också väldigt mycket fokus på just hur vi kan hjälpa våra kunder att vara en del av den här större energiomställningen. Till exempel genom effektiviseringar, optimeringar eller bara kunskap. För det är ju en snårskog, just elmarknaden och elbranschen för den som är oinsatt.
Mm, verkligen. Och just energieffektivisering är väl en sån här osexig men väldigt kraftfull puck.
Den är otroligt osexig. Men i vissa kretsar så kallas det ju också det femte bränslet. Mm. Så det är ju det här istället för att man hela tiden ska lägga till någonting. Man lägger till förnybart eller man lägger till liksom fossilfritt. Så ska man då också tänka, okej, men vad kan vi ta bort? Vad kan vi effektivisera bort? Och det är egentligen det snabbaste och det billigaste vi kan göra. Så det är rätt coolt.
Mm. Men du är också här i egenskap av tävlingsgeneral för en tävling som heter Startup for Climate.
Det stämmer bra.
Hur länge har ni hållit igång den?
Det här är tredje året vi körde, vilket är superkul.
Och vad är syftet då? Ni samarbetar till och med Ellevio, som väl annars skulle vara en konkurrent?
De är inte konkurrenter, för Ellevio är ju ett elnätsbolag. Och
just det, ni kompletterar varandra.
Vi kompletterar varandra, precis. Om de är blodomloppet så är God El blodet, kan man väl säga. För att vara väldigt högtravande sådär. Men precis, så att vi har ju ett samarbete där vi är deras anvisningsleverantör. Vilket innebär att om man flyttar inom Ellevios område, nätområde då, utan att välja en elleverantör, så får man oss per automatik. Mm-hmm. Och det här samarbetet har pågått oss sedan 2019. Och en del av det samarbetet är också att vi då gör den här grejen för energiomställningen tillsammans. Alltså tävlingen Startup for Climate.
Och det är alltså startups från Sverige som driver aktiebolag inom energiomställningen på olika sätt. Hur avgränsar man vad som är energiomställning?
Ja, det är en bra fråga. Man kan ju sätta ramarna rätt tajt om man vill. Det har vi valt att inte göra, utan vi ser energiomställningen i princip alla innovationer, alla system, all teknik som gör att vi går från dagens väldigt utsläppsintensiva energisystem till framtidens mer hållbara energisystem på alla sätt och vis. Och då tittar vi liksom främst på energi och el då, elenergi, men också transporter. Och sen så är det egentligen upp till de som är med och tävlar att säga, det här är anledningen till att vi också har en påverkan på energiomställningen, just för att det är så allomfattande, det är liksom, det är med i alla delar i samhället.
Och jag tycker det var ett kul förfarande, för att man skickar in sin pitch då, eller ansökan, och sen så blir det en omröstning på We Don't Have Time.
Precis.
Alltså det sociala nätverket för Precis. Klimatomställning. Och sen därifrån så blir det en shortlist som juryn får gallra ur, eller
Delvis. Så vi kommer själva ta ut en del av shortlisten. Men den som vinner folkets röst, som det kallas, via We Don't Have Time, de kommer gå direkt till shortlisten.
Ja, det är så. Okay.
Precis, för att det är ju fortfarande rätt så komplexa frågor. Och vi vill ju inte heller att folk som inte är insatta bara ska liksom gå in och klicka lite vad som. Ja, exempelvis. Utan vi vill ju också göra en bra första bedömning och se vilka är faktiskt relevanta. Vilka kan ha störst klimatpåverkan, alltså en positiv klimatpåverkan exempelvis. Så att vi har det urvalet där också. Så vi lägger vår hand vid det en del också.
Och hur många kan det vara som går vidare till den här sista juryfasen?
Det är 8 stycken.
Och sen blir det 2 vinnare?
Ja, precis.
Ska vi säga någonting om juryn då? Det är bland annat Stefan Krook som grundade God El.
Precis. Det är Stefan Krook som har grundat God El, men även Kivra, Glocalnet när det begav sig. Och sen så har vi då Johan Lindehag som är vd på Ellevio, elnätsbolaget. Och sen så har vi lite från forskningsvärlden också, just för att vi vill vara vetenskapligt drivna. Vi vill att den liksom vinkeln hela tiden ska liksom frodas i tävlingen och få utrymme. Så där har vi med då en fantastisk kvinna som heter Lina Bertling-Kärnberg, som blev årets kraftkvinna förra året, som är professor på KTH. Och så har vi också Johanna Mossberg som sitter på RISE i Göteborg och också jobbar med energisystem. Ja, och så Jane Wallerud, som då är vår investerarprofil i det här, som bland annat har investerat i Klarna. Så hon är ju riktigt tung inom det här området.
Mm. Det här är alltså nu i höst. Ansökningsperioden är fram till 21 augusti 2022. Stämmer. Och sen så är det olika moment som äger rum. Bland annat 13 oktober då de 8 får pitcha.
Precis.
10 minuters pitchar.
Precis, för juryn.
Och sen så koras vinnarna under klimatkonferensen COP27.
Mm.
Vad var det då? Det var, jag skrev den 17 november.
Jag tror de har inte, vi har inte satt ett exakt datum, för det pågår ju under liksom 1-2 veckor där. Så det är lite beroende på när We Don't Have Time vill sända också. Så det kommer vi göra tillsammans med dem. Så förra året gjorde vi samma sak under COP26, och då broadcastades ju det här globalt med hjälp av We Don't Have Time. De är också väldigt stora på Twitter, de har ett samarbete med Twitter så de kan sända saker live via Twitter, vilket också ger otroligt mycket reach i det här sammanhanget.
Men ni fokuserar på svenska startups.
Mm.
Hur kommer det sig då? Det är ändå en internationell kontext.
Precis, och det är mer en, den typen av avgränsning vi har valt att göra för att kunna följa pengarna på ett bättre sätt. Vi vill veta att det faktiskt, det här är företag som existerar, vi vill ha liksom ett bra sätt att följa upp med dem. Och det kan vi när vi sätter de ramarna, just att det måste vara svenska aktiebolag. Det hade varit jättekul att titta internationellt också, men det skulle krävas otroligt mycket mer. Och där ser vi att det är inte det vi vill lägga vårt krut på i det här läget.
Just det. Men och hoppas man att de här innovationerna ska komma God El och Ellevio till godo på något sätt i framtiden?
Det är ju
samarbeten.
Ja, absolut. Det är ju ett jättebra scenario. Och det gör det ju också redan. Det har hänt med tidigare vinnare. Att det nu pågår liksom samarbeten tillsammans med de som har vunnit. Vilket är super, super kul verkligen. För det blir ju verkligen den här win-win-situationen.
Mm.
Men samtidigt så vill vi också att de här innovationerna, även om det kanske inte är liksom det absolut mest relevanta för ett elhandelsbolag som God El eller ett elnätsbolag som Ellevio, så ser vi att det finns relevans för andra spelare. Och då är det ju fantastiskt om vi kan se till att de också hamnar i kontakt med andra företag eller andra investerare som kan fortsätta att hjälpa dem framåt, så att de verkligen kan accelereras.
Just det. Kan vi säga någonting om tidigare års vinnare? Det är ganska spännande bolag.
Ja, absolut. Det är då 4 vinnare från de senaste 2 åren. Och då har vi bland annat NJ Systems, som är en av de första då, som gör någonting otroligt osexigt också, men det är i princip energiåtervinning, alltså en hårdvara för det, som man kort sagt placerar i restaurangkök. Och då kan den alltså ta värme, alltså varmluften som i vanliga fall bara flyger ut genom skorstenen, den kan man ta tillvara på och putta tillbaka in i systemet, så blir det el som då kan liksom användas till belysning och andra delar av verksamheten. Så det är helt fantastiskt. Och där kunde de också kommunicera en klimatnytta genom sin uppfinning på att om man sätter det här i alla restauranger i världen så kan man åstadkomma en procentig minskning av globala utsläpp.
Mm.
Och det är det vi verkligen vill komma åt. Hur kan vi kvantifiera det här? Hur kan vi liksom se värdet ur klimatsynpunkt? Det är helt fantastiskt. Och sen så har vi ju andra också då, som PFAL, Plasmonix. De tillverkar i princip transparenta solceller som man kan använda i byggnader för att styra byggnader så att de liksom optimerar sin energiförbrukning. Visst, byggnader är väldigt, det är ett intressant område, för det står ju för en tredjedel av energiförbrukningen i både Europa och globalt. Så att om vi kan optimera våra byggnader, liksom AC och så vidare, då har vi väldigt mycket att hämta hem där. Så det är också en sån rolig grej. Sen så har vi ju Ligna Energy, fjolårets vinnare, som faktiskt gör biobaserade batterier. Jättekult, ja, av liksom skogsavfall.
Känns lite för bra för oss andra.
Ja, eller hur? Men det är det faktiskt inte. Och det som är ännu bättre är också att när de väl är utkänta, när man inte liksom kan använda batterierna mer, då kan man elda upp dem. Såklart, då, energiåtervinna måste man göra. Men att liksom möjligheten finns där, det är ju jättehäftigt. Och de har ju också fått jättemycket uppmärksamhet sen vinsten. Vilket är superkul att kunna ta in ännu mer pengar sen dess. Just för att de har kommit i kontakt med fler investerare och så vidare.
Det är ju lite så hönan och ägget. Alltså man måste få en första boost någonstans. Ja. För att andra ska se att det här verkar spännande.
Precis.
Det blir en snöbollseffekt.
Precis. Precis.
Och sen den sista är Flower.
Den sista är Flower. De heter tidigare Krafthem. Och Flower, de är i princip som ett virtuellt kraftverk. Så de jobbar väldigt mycket med att aggregera olika resurser. Som till exempel elbilar som vi har i hemmen. Eller om vi har till exempel våra värmesystem, våra värmepumpar, batterier. Om man har lagring och så vidare. Så kan man liksom aggregera det här. Och så kan man liksom antingen köra igång det eller stoppa det när nätet är ansträngt eller när det finns luft i nätet, så att säga. Och så kan man då skapa hållbarhet i elnätet utan att lägga till ytterligare någonting.
Just det, och det är spännande tycker jag. Det är väl jag tycker det är lite svårbegripligt ibland, men just att det finns en flexibilitetsmarknad.
Precis.
Man kan köpa och sälja flexibilitet.
Ja.
Kan inte du säga någonting om vad det betyder?
Jag skulle kunna säga jättemycket om det. Men kort sagt så är det ju då att i och med att vi går från ett elsystem då i Sverige som är mindre baserat på bara vattenkraft och kärnkraft som är väldigt, väldigt stabila som vi liksom kan stänga av och sätta på, så går vi mer till den här intermittenta kraften, vilket då är liksom den väderberoende kraften, typ vindkraften och solkraft och annat. Och det betyder att vi inte riktigt kan planera när vi kommer kunna putta in mer kraft i systemet. Och då blir det lite mer volatilt. Och för att kunna balansera ut de där liksom höga topparna och djupa dalarna, så kan man då jobba på annat sätt med flexibiliteten av resurser som redan finns i systemet. Till exempel batterier, elbilsladdning och så vidare. Tar du 1000 elbilar och sen så kan du helt plötsligt säga, oj, nu ser det ansträngt ut i elnätet. Ja, men då pausar vi laddningen för de här elbilarna i 20 minuter. Då ger det otroligt mycket nytta för elsystemet i stort. För då kommer vi inte behöva exempelvis kicka igång oljekraftverket i Karlshamn. För att vi kommer liksom skapa utrymmet som behövs.
Just det. Och då betalar man alltså för det. Alltså det finns en incitamentstruktur.
Ja, precis. Precis. Det finns en marknad för det. Mm. Ja, stämmer.
Ja, lite häftigt. Vad skulle du säga att du hoppas på i år?
Det jag hoppas på är att vi får otroligt mycket sökande. På grund av att oavsett om man vinner eller om man går till shortlist eller vad som helst, så kommer vi snacka så himla mycket om de som deltar. Just för att energiomställningen är inte bara en aspekt, det är inte liksom en innovation. Det är inte att vi har biobatterier bara, utan det krävs liksom ett smörgåsbord av olika grejer. Så därför vill vi få ut det här till den breda massan. Så att vi vill ha underlag för att kunna snacka om många olika typer av innovationer. Och det är också en väldigt stor del, liksom energiomställningen. Då tänker man att det är något väldigt, väldigt tekniskt. Men den här tekniska omställningen, den kan ju egentligen bara ske om samhället också tycker att den ser attraktiv ut. Om vi väljer att premiera den. Och därför så måste vi ju liksom få in det här. Det måste ju liksom bli, alltså bjudas in på festen egentligen, att vi snackar om det här och att vi förstår vad vi snackar om, att liksom det inte bara är de här högtravande orden, att det bara är en liten klick som förstår vad det faktiskt innebär, och att det blir lite mer liksom att gemene man kan prata om det och tycka till om det.
Men också bara att ni elbolag som är lite större kan samarbeta med startups är ju också superviktigt att få den inspirationen och innovationskraften.
Ja, men precis. För i slutändan så är det ju liksom klimatutmaningen. Det är ju inte så att det bara är min eller din. Utan vi har ju där, vi har ju samma gemensamma mål som vi alla driver till. Så att vi har ju framat det här som en tävling för att det ska bli lite roligt. Men egentligen så vill vi att alla ska lyckas. Vi vill ju liksom se alla som segrare. För att alla behövs. Ju snabbare desto bättre.
Just det. Hur kommer det sig att ni valde två vinnare?
Just för att visa på bredden. Dels att det finns liksom små företag som har kommit lite längre, som har liksom väldigt tekniska lösningar. Sen så kan det liksom finnas andra som fokuserar mer på beteendeförändringar, som inte har kommit lika långt exempelvis. Så att vi ville liksom lyfta fram just det här att det finns inte en lösning som hela tiden ska liksom stå högst upp på toppen. Utan det är alltid flera. Och på samma sätt så är det ju sällan som det är bara liksom en innovation som ploppar upp från ingenstans, utan det har ju liksom, det bygger ju på åratal av innovation, och det bygger ju på att många människor liksom hjälps åt. Och det är väl lite den grejen att så här, att framhäva att det krävs liksom många personer, det krävs tid på det sättet.
Mm. Jag ska säga också att startups, då definierar det som ni det som under 50 anställda.
Precis, och så får man inte vara börsnoterad heller. Så det är inte jättesnäva ramar där heller.
Nej, det är faktiskt inte. Men att det gärna ska vara en liksom, lönsam, ekonomiskt hållbar affärsmodell i alla fall.
Precis, modellen måste finnas på plats om man vill kunna gå långt i tävlingen.
Det är inte bara en idé i alla fall.
Nej, men precis. Men sen så behöver man ju egentligen inte ha realiserat jättemycket heller. Så länge man har en väldigt sund affärsmodell och man har liksom en potentiellt enorm klimatimpact, då är det väldigt intressant.
Jag tänkte på din bakgrund. Du har jobbat med hållbarhet ganska länge och du har skrivit för Supermiljöbloggen, såg jag. Och är utbildad inom humanekologi.
Ja.
Vad är egentligen humanekologi?
Humanekologi är någonting väldigt flummigt egentligen. Men det är, man studerar i princip hur människor påverkar miljön omkring dem. Och hur miljön i sin tur påverkar människorna. Så att lite så här, om vi ska dra det tillbaka till energi och just el kanske, så kan vi ju se att så här, i Sverige så har vi vissa förutsättningar för olika typer av förnybar kraft. Vi har liksom mycket vatten och vi har en hel del vind. Därför blir det liksom, det kommer påverka vårt elsystem. Det kommer också påverka hur vi, hur vår natur ser ut helt enkelt. När vi dammar upp och när vi bygger liksom vindkraftsnurror och så vidare. I ett annat land kanske man inte har samma förutsättningar. Där kanske det har krävts kolkraft eller annat liksom för att ens klara sig. Kunna ha en industri och så vidare. Och då påverkar ju det samhället i sin tur. Så att det är det där. Det är väldigt liksom interdisciplinärt och tar in liksom från väldigt många olika håll och kanter.
Hur ser man från Godels håll på framtidens liksom energimix i Sverige?
Det är en bra fråga. Vi driver ju att vi vill ha liksom ett fossilfritt elsystem. Men med det sagt så är det ju såklart att vi behöver många olika kraftslag. Till exempel så behövs det ju, det behövs kärnkraft, det behövs andra kraftslag utöver det också. Det är svårt att säga om exakt hur framtiden ska se ut. Det vi vet är att vi måste få ner utsläppen, och så länge vi kan göra det genom en relativt kort tid så är det otroligt positivt. Vi säger inte att elsystemet ska se ut på ett specifikt sätt. Däremot så vill vi gärna uppmuntra och kommunicera kring liksom de olika positiva delarna och liksom farorna med de olika kraftslagen. För det är ju inget kraftslag egentligen som kommer helt utan sina alldeles egna unika problem. Inte vattenkraften, inte vindkraften, inte solkraften och absolut inte kärnkraften heller. Så det är en pågående diskussion hela tiden som jag tror är väldigt, väldigt nyttig att ha. Också för att det inte ska landa i att politiseras för mycket eller vara liksom svart eller vitt. För att det är hela tiden en utveckling som pågår där. Och vi måste väga fördelar mot nackdelar hela tiden.
Ja, för man säger också att energisystemet eller energiproduktionen måste kunna fördubblas inom några decennier här, förmodligen.
Ja, vi kommer ju definitivt behöva öka på. Definitivt. Och då krävs det ju också liksom andra delar som inte just är olika kraftslag som vi var inne på tidigare, just med energieffektivisering. Mm. Där kan man hämta hem otroligt mycket, men också flexibiliteten i nätet. Kan man liksom jobba med flextjänster, kan man liksom jobba med att nyttja de resurser som redan finns, då kommer man vinna otroligt mycket på det.
Mm, jag var inne på det lite i podden tidigare. Jag såg att den här Flower som jobbar med flexibilitetslösningar använder sig av AI till exempel.
Mm.
Och många menar att vi kommer behöva AI i väldigt stor utsträckning inom energisektorn.
Mm.
Just för att den mänskliga handen kan inte hantera den här komplexiteten riktigt.
Precis, precis. Vi är inte smarta nog. Och vi har liksom inte hjärnkapaciteten att göra det här. För att det är ju liksom ett system som där hela tiden, om man tänker liksom elsystemet, måste ju vara i balans. Och då måste ju hela tiden produceras lika mycket som plockas ut. Och det är ju egentligen en väldigt avancerad grej, bara det. Att sen då liksom, ja, du kanske har en elbil, jag kanske skaffar elbil, vi liksom skaffar solpaneler och ibland matar vi in vår, liksom, vår solproduktion på nätet, ibland så behåller vi den själva eller vi stoppar in i ett batteri som vi har. Alla de här liksom osäkerheterna måste ju hanteras på något sätt. Och det behöver automatiseras och liksom optimeras med någon typ av AI, absolut.
Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Jag tror faktiskt att det absolut bästa är att liksom prata om de här frågorna. Det låter jättetråkigt. Men prata och också utbilda sig kring det. För att när man tar in det då i vardagssnacket, då kommer det lyftas upp på agendan. Och man kommer också kunna ta bättre beslut för att man förstår. Och man vet. Man blir liksom inte bara tillsagd. Det här måste bli liksom en fråga som landar hos gemene man. Helt enkelt. Det kan inte vara i en silo. För att det berör ju faktiskt alla. Jag menar, vi har ju byggt ett samhälle som förutsätter att det finns el och energi där. Konstant. Det märker man ju när man får strömavbrott hemma. Då blir det ju kaos. Då behöver man liksom äta ur frysen. Och liksom tänka på hur man ska klä sig varmt när värmen börjar försvinna och så vidare. Vi behöver känna till mer om det här, för att det är liksom guld som flödar i kablarna. Men givet våra förutsättningar i Sverige och vår vattenkraft och allt det här och kärnkraften, så har vi inte behövt tänka på det. Det är en jäkla innest alltså.
Mm.
I många delar av världen ser det inte ut så här. Så det tror jag. Prata om det, utbilda sig, förstå att det är någonting helt fantastiskt som vi har här.
Mm, verkligen. Jobbar ni fortfarande mycket med värdenhet i Godels? Jag vet att det var en del av affärsmodellen från början.
Mm, ja, men absolut. Och det är fortfarande rakt där in i kärnan. Så vinsten går fortfarande till välgörenhet. I år hade vi, bara för några veckor sedan, så hade vi den senaste vinstutdelningen till våra anslutna då, välgörenhetsorganisationer. Och från Good Cause-koncernen så gick det ut 15 miljoner, vilket är rekordstort.
Mm-hmm.
Och superkul verkligen. För att man vet ju också att de här organisationerna, till exempel Läkare utan gränser och Rädda barnen och andra, de kan ju göra så otroligt mycket med de här pengarna som vi inte kan. Så det känns väldigt roligt att få till det så.
Mm. Har du bra lästips eller poddtips?
Var ska jag börja där? Jag tänker att du vill ha en som är kopplad till det här temat och inte bara min personliga.
Måste inte.
Det är så. Om jag skulle säga vad som helst så måste jag ändå säga Flashback Forever, för att det är helt fantastiskt att lyssna på dem. Man behöver få lite peace of mind ibland och bara försvinna från världens problem och annat. Men en helt fantastisk podd annars, det är ju Outrage and Optimism.
Mm-hmm.
Det är en podd som har startats av bland annat Christiana Figueres, som var en av dem som fick alltså Parisavtalet i hamn.
Hon har skrivit en ganska bra bok som heter We Can Save the Future, tror jag.
Så kan det säkert vara. Jag litar på dig där. Hon är helt fantastisk. Hon är en fantastisk person. Hon är fantastisk på att utbilda och att liksom göra svåra saker lättförstådda. Hon har en podd tillsammans med två män Och de pratar just om framtiden, om klimatet, drar in olika aspekter hela tiden eftersom det här är en så pass allomfattande fråga. Och outrage och optimism heter den för att de liksom hela tiden då rör sig på den här skalan mellan att bara känna outrage och ilska och sen bara total optimism och glädje inför liksom vad framtiden faktiskt kan erbjuda. Så den är väldigt, väldigt spännande.
Jättebra tips, den hade jag inte koll på.
Ja.
Jag ska bara rätta mig, jag sa fel. Den heter The Future We Choose. The Future We Choose. Surviving the Climate Crisis.
Ja.
Som skrev tillsammans med Tom Rivette Carnac. Och de två var tydligen inblandade i det där.
Precis, de har podden tillsammans också.
Ja, det är de två.
Okay. Ja, precis.
Ja, för det var också en sån här bok som just från det här lite torra diplomat-FN-hållet.
Mm.
Att de också har en grundoptimism kring att det finns lösningar och att vi kan faktiskt välja att lösa det här om vi bara vill.
Precis. Och det är kul också om man lyssnar på podden så förstår man att de också är människor med humor. Mm. Så att, ja.
Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i framtiden? Hon vore ju bra.
Hon vore ju jättebra.
Förstås.
Ja, det får du gärna ligga på. Jag skulle nog säga Stefan Krok. Är en väldigt spännande person. Alltså Godels grundaren till Good Cause stiftelsen då. Han har otroligt mycket erfarenhet inom den här, liksom, det här sociala företagandet. Och att liksom spana fram nya bra idéer. Och sen hjälpa dem hela vägen fram. Det är en intressant hjärna i den personen. Sen om jag får säga en till. Så skulle jag också, jag tycker det är intressant i just den här, eftersom vi var inne på olika kraftslag, det vore intressant att höra någon som kanske vurmar lite mer för exempelvis kärnkraft från något elbolag som kan prata lite mer om just framtiden där. För att det
är få som vågar från elbolagen, tror jag, för att det blir så politiserat.
Ja, fast det finns ju ändå elbolag som är väldigt tydliga med att de just säljer den typen av el.
Mm.
Och det, jag tycker att det är bra för debatten att föra ut många olika liksom, vinklar. Just för att det inte ska bli he said, she said. Utan mer liksom, hur kan vi göra den här frågan till vår gemensamma och hur kan vi hitta lösningen ihop?
Precis. Det jag skulle vilja prata med ju är Staffan Kvist. Som skrivit boken A Bright Future. How some countries have solved climate change and the rest can follow.
Okej.
Han skrev den tillsammans med Joshua Goldstein och den handlar just om kärnkraft.
Ah, ja, okej.
Okay.
Det var tips till mig, det borde jag läsa.
Och på svenska heter den Klimatnyckeln.
Okej.
Okay. Klimatnyckeln, en fungerande lösning på världens största problem. Från 2019.
Intressant.
Den är jättebra och den är väldigt pro-kärnkraft då, men på ett väldigt liksom, argumenterande och bra sätt. Så det är spännande. Bra, vi ska avrunda, men vi ska tipsa återigen om Startup for Climate-tävlingen och Startup for med 4, climate.com. Där finns all information om tävlingen och hur man söker och hur det går till i hela processen.
Precis. Jag kan väl tillägga då att det tar i princip 5 minuter att fylla i det där formuläret.
Det är en ganska bra lågtröskel.
Ja, jag skulle säga det. Och eftersom vi ändå då väljer att vi, liksom, vi vill ju lyfta fram alla som deltar oavsett hur bra det går för en. Så att det är rätt liksom, bra ROI på det.
Ansök till klimattävlingen Startup for Climate. Bra, tack snälla Anna Kvarnström för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så mycket.
Jättekul. Hejaframtiden.se, där hittar du all information om mina poddgäster, mina böcker, magasin, föreläsningar och så vidare. Mitt nystartade förlag heter Heja Framtiden Förlag och har nu 2 böcker ute. Jag driver även projektet Framtidens Hållbara som har gett ut magasinet Framtidens Hållbara Matsystem nu och det kommer andra branscher framöver. Mer information finns på framtidenshallbara.se. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnade.